Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå mina älskade underbara Podmi-prenumeranter och varmt välkomna. Hoppas ni mår bra, jag mår toppen. Och vet ni vad? Idag har vi en väldigt, väldigt härlig gäst. Rickard Olsson är en av våra mest folkliga och älskade programledare. Men han är också en väldigt skarp och intressant människa. Han går sin egen väg och säger alltid vad han tycker. Men det har dock stormat en del kring Rickard i media senaste åren. Och då undrar man ju, hur mår han egentligen? Och vad är han på för plats i livet just nu? Jag har fått äran lära känna Rickard på riktigt genom åren i olika sammanhang. Och ja, kanske inte minst nu när vi båda var iväg och spelade in säsong 2 av Kompani Svan. Ett program som sänds på Discovery och Kanal 5 nu i höst. Så jag vågar idag lova ett väldigt personligt och innerligt samtal. Ja, det är dags för Nemo möter en vän, avsnitt nummer 452. Och det är älskade Rickard Olsson som är min gäst idag. Jag heter Nemo Idén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com. Om ni vill med något, kanske önska en poddgäst eller vad som helst. Och den här podden klipps av Daniel Eggmannen Ekberg som vanligt. Ja, jag ska inte säga mer än så. Vi drar igång veckans episod tycker jag. Vi kör Nemo möter en vän, avsnitt nummer 452. Och här kommer han nu, den fantastiska Rickard Olsson. Men först kör vi en liten jingle.
Då rullar vi.
Vad härligt. Volvo.
Ja, Volvo. Vi kör Volvo. Hon heter Nemo möter en vän med Rickard Olsson.
Igen.
Igen. Hej. Välkommen hit.
Tack. Det är ju du som är välkommen hit. För vi är hemma hos mig ju.
Välkommen hit till mig själv, sa jag.
Jag förstår.
Man hör regnet droppa utanför. Nästan det poetiskt.
Det är en regnig söndag i på Värmdö.
Verkligen, i ett av svensk medias numera kändaste hus.
Olssons bod. Ja, precis så.
Vi ser faktiskt boden härifrån där vi sitter.
Ja, vi sitter och tittar på den grå boden där jag har spenderat 8 månader av mitt liv. Och hur många spaltmeter är det i tidningarna?
Ja. Ja, gud vet. Men boden som numera har gått om dig i kändiskap.
Ja, boden är mer känd än mig. Ja. Jag är på dekis, boden är liksom het.
Ångrar du någon gång att det blev så pass offentligt hela den där giggan?
Nej, det gör jag inte. Jag har inget problem med att det blev offentligt på det sättet. Det var liksom historien som beskrevs var ganska... Det var ingen pajkastning, utan det var bara så här är läget. Mm. Så att, nej, jag tycker inte att det var så farligt.
Nej.
Jag har ju haft en annan skilsmässa som också var offentlig. Och det var rätt roligt, för hon hette Lena, det var mamman till mitt barn. Men i kändistidningarna så fick hon aldrig heta Lena av någon anledning. De missade hennes namn i typ 7 års tid. Utom när vi skildes, då var det sån här, du vet, när man river sönder en bild på ett par som de brukar göra i skvallerblaskorna. Så stod det, Rickard och Lena går skilda vägar. Men då var bilden på min moster.
Ja. Där fick de för att de aldrig lärt sig exakt vem du var. Liksom.
Det var rätt namn, men det var fel bild. Fan.
Ja. Vad heter det? Jag tänker att det finns många vägar att ta det här samtalet. Så här är det. Vi har gjort ett program ihop nyligen ju.
Ja.
En tv-inspelning, Kompani Svan, som sänds nu till hösten. Men jag planerar att till hösten eventuellt ha med lite av er folken i podden och igen.
Ja.
Ja, och kanske snacka om aktuella avsnitt då.
Just det.
Så jag tänker inte att vi ska snacka så mycket om det idag.
Nej.
Men lite kan snacka om det.
Jag pratar jättegärna. Ja. Vi möttes ju där.
Ja, gjorde vi.
På flera plan.
Ja. Du var ju faktiskt den enda som jag visste om innan skulle vara med. Jag hade hört det på omvägar liksom. Ja. Och sett någon, du såg någon kryptisk rubrik i någon tidning. Jag ska iväg och göra ett krävande program.
Typ. Jaha, ja. Då fattade du att
det var. Vem kan det då?
Ja. Och jag fattade väldigt tidigt att du skulle vara med också. För redan i mars såg jag på ditt Instagramkonto att du hade personlig tränare inför ett stundande tv-projekt som var väldigt stort för dig.
Mm. Det var det faktiskt. Ja, men det har ju varit stort just för att man har varit liksom ute i kylan i många år på grund av en gammal stökig historia, så känner man sig lite välkommen igen när man får göra tv och så. Det är, för mig är det kul. Ja. Jo, vi möttes ju där. Men det känns som att när jag kom hem därifrån, för det var ju en månad som var väldigt krävande och omtumlande. Men det känns som att du är en enda av alla deltagare som minns det som enkom positivt. Typ. Ja. Vad handlar det om?
Men jag tror att jag har bott i Boden i 8 månader. Livet har varit liksom rätt dystert och trögt. Och så ska jag komma in, göra lumpen. Det är ett litet universum. Det är tydliga scheman. Gör så här, kom i tid, bädda sängen. Så jag trivdes som fisken i vattnet faktiskt. Och sen också att få fysisk aktivitet, vilket gjorde att kroppen bara skrek yes, endorfiner och dopamin och allt det där goda som finns i kroppen kickade igång. Mm. Jag sparkade igång systemet. Jag sparkade igång Rickard Olsson igen. Mm. Så känner jag.
Det var ju också så att utan att avslöja för mycket så var ju du alltså helt brutal i att vara uppe liksom med 5 på morgonen och löpa ibland innan vi gjorde våra övningar och sådär.
Ja.
På ett sätt som är nästan lite sjukt.
Ja, men det var flera som sa det. Jag tycker jag fattar inte. Josefin Ökvist var ju också med, den gamla fotbollsspelaren. Hon sa också att det var skönt att jag aldrig sov. Men det gjorde jag ju.
Hur länge sov du då?
Jag sov 6-7 timmar per natt.
Ja, det gjorde du ändå.
Ja. Aha. Vi gick ju och la oss tidigt ju.
Ah, jag vet inte. Ja, men alltså så här var det ju. Ert logement kanske gjorde det.
Ja.
Vi såg ju inte samma logement. Vi såg ju 2 olika rum då.
Ja, erat var stökigare.
Det var ju lite rörigare.
Glenn Hussein och du var jag.
Säkert. Pekar jag inte Glenn Hussein som en stökare liksom. Ja. Nej, men vad var utmaningarna tycker du då med inspelningen? Förutom att, ja, men om man ska ändå försöka hitta någonting som var tufft för dig.
Ja, men det var väl kanske att ta order från folk som är så pass mycket yngre än jag själv. Korporal Eriksson, var hon 22.
Mm.
Och jag är 56. Och hon säger bara, Olsson, du får inte ta med kaffet från restaurangen. Och man bara, vet du vad? Jag har röstat i fler val än vad du har liksom levt. Så det och att hon fick säga, ja, men kalsongerna är för dåligt vikta. Och man bara, nej, men fan, du är 22, kom inte hit. Det tyckte jag var, så det fick man liksom trycka ner sin inre röst, sin inre gubbe.
Mm. Men det är så speciellt med sådana där program som när det ska vara så auktoriteter. Man vet ju inte riktigt hur mycket på riktigt det är och hur mycket tv det är.
Precis.
Det är rätt svårt och det lär man sig med tiden. För det känns som att det var stor skillnad på hela grejen första veckan och sen andra och tredje veckan.
Ja.
För början var det så här, okej, hur mycket är de så här stränga och arga på riktigt? Och hur mycket är liksom bara tv?
Ja, men det var ju speciellt också. För normalt sett när man gör tv, då gör man tv och sen slappnar man av.
Mm.
Men vi låg ju inne i lumpen 24 timmar om dygnet, vare sig vi gjorde tv eller inte. Så var man ju tvungen att anpassa sig efter militärens regler.
Mm.
Men jag tycker också, fan, det var liksom, jag vet att man låter som en sån här gammal militärgubbe, men jag tycker att det, för dem är det ju så här, ja, men allt det här måste funka, för om det blir krig, då är det på riktigt, då är det på allvar.
Mm.
Så det går liksom inte att leka eller skoja bort det här.
Nej.
Och när jag gjorde lumpen förra gången, då tyckte jag det bara var löjligt, allt det där hierarkin och allt det där, alla måsten och tvånget. Nu kan jag tycka att fan, det är bra där.
Mm.
För om det blir krig, det är som, vi hade ju något befäl, vi är bara kött och blod i gröna kläder. Ja, det är faktiskt det. Men, och ska man överleva, då måste man hålla sig till de här reglerna. Annars överlever man inte.
Målman.
Kött och blod, ja, det är en jävla
legend alltså.
Ja.
Men det är, man kan ju också avundas de där människorna som bara liksom anammar där och blir militär och tycker det liksom är härligt. För jag själv, jag höll på att bli galen av när jag kände att, ska man bara vara här? Ska det bara vara så här? Jag kan förstå det sköna i att ha så en period.
Ja.
Det förstår jag verkligen. Så, okay, skönt med rutiner, skönt med ordning och reda, absolut. Men att leva där, det här uttrycket glädje upphör.
Ja.
Det är det mörkaste uttrycket som finns.
Alltså. Så fort vi skrattar. Jag frågar i första dagen, får man skämta? Nej, vi skämtar inte här.
Ja, det är sjukt, är det?
Glädje upphör.
Men, och så tänker man själv hur stor del av ens liv det är med glädje och skratt. Ja, det är ju halva ens liv. Ja. Liksom. Och det gör de ju inte där.
Ja. Nej, men ibland så kändes det som att de kunde säga glädje upphör lite på skoj.
Ja.
Att de kunde driva med uttrycket själva, eller?
Mm. Jo, kanske. Det är det jag menar, man visste aldrig när det riktigt var någon slags persona och när det var driv och så här. Men, och när det var privatpersonen och när det var militären. Liksom.
Men jag tänker, vad var det som gjorde att du tyckte det var så jobbigt då? Jag tyckte om det.
Det jobbiga tycker jag...
Jag förstår ungefär vad du...
Det jobbigaste tycker jag var att... dels det här med att man knappt fick någon egen tid. Nej. Att man liksom alltid var på människor hela tiden. Jag lever ju ett liv där jag har så här varannan vecka liv. Då har jag två barn varannan vecka och varannan vecka är helt själv. Och jag älskar att vara själv. Dels det, att vi sov liksom i salar och på varandra typ.
Ja, vi var ju som, vi var ju som apflock.
Ja.
Nu regnar det på ordentligt här.
Ja, men det är mysigt.
Men det var väl också, du var ju rätt slarvig. Alltså,
spoiler alert.
Ja, men om man tänker, jag förstår att det var jobbigt för de var ju på en liksom att kalsongerna var felvikta, du knöt inte skorna, var lite liksom oborstad överhuvudtaget.
De var på mig och du var på mig.
Jag var också på dig, men det var ju också för att de inte skulle vara på mig.
Ja.
Vi skulle ju hjälpa varandra sådär.
Nej, men det var ju den stora utmaningen, det visste jag innan. Alltså när vi satt där dag ett på den där ängen och försynkade och pratade om förväntningar och rädslor, då sa jag det. De var mycket så här, men hur kommer det kännas nu? Kommer det tufft fysiskt? Och jag bara, nej, det fysiska skiter jag i. Det är lugnt. Men det kommer bli tufft med här ordning och reda. Och det kommer bli tufft för mig. För det visste jag. För att jag inte kan det liksom. Det har inte i mig. Och det var ju det som blev tufft också.
Ja, men jag var så förbryllad, för du sket ju i det också. För det var någon gång vi gick till matsalen en morgon. Och så här, men Nemo, du har inte knytit dojorna. Du är liksom så här, ja. Och så bara gick du, så sket du det och knyta dojorna. Och så fick du själv av något annat befäl som inte tillhörde oss. Och då var det lite, vad fan, han sa åt mig. Ja, men de gör ju det.
Ja, jag vet. Jag kanske kände så här, det är bara trams det här.
Ja, jag vet.
Vissa månader var man ju också helt jävla slut. Ja. Alltså på riktigt slut. Man hade gått 4 mil med 80 kilo på ryggen typ.
Ja.
Och så kom man upp och bara så här, nu skiter jag i skorna. Ja. Jag har ingen lust. Men jag fattar vad du menar. Och så det var liksom min utmaning. Det verkligen. Men också alltså, att vissa utmaningar, som ni får se i höst, var ju väldigt... Ja, det var tufft.
Alltså. Ja, det var tufft. Det var tufft som fan. Det är det tuffaste jag har gjort i fysisk väg.
Ja, jag med. Framför allt en del grejer som jag vet att vi tycker samma sak här. Men det får de se på tv sen.
Ja, som du och jag var med om.
Oh, ja. Jag längtar tills det visas upp. För det är så jävla speciellt. Och jag hoppas de fångar helhetsbilden i att liksom... För det vore synd om det blev så att, att tittarna inte fattar magnituden av det.
Ja.
För oss var det ju verkligen heldagar ibland. Mm. Att det var ju ofta så här, okay, en lång utmaning. Och du hade sovit 3 timmar. Och sen en lång jävla föreläsning om ingenting. Och man skulle vara fokuserad. Och sen en förhör och sen någon annan tävling. Alltså jag hoppas vi liksom får med allt ihop.
Vi hade ju gröna kläder på oss och var vakna i princip från 6 på morgonen till 10 på kvällen.
Ja.
Ja. Och svettats. Och var kladdig hela tiden. Så det var ju fan ingen lek alltså.
Nej. Men vad fan, vad är väl det? Det är bara tv-trams.
Ja, men det är nyttigt tv-trams.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du, vi kom ju hem 2 veckor sedan, eller?
Yeah.
Ja. Och jag tänkte på en grej, att i slutet på inspelningen så fick du ha mobilen på dig.
Just det.
Varför fick du det?
För att min mamma blev sjuk. Hon har haft bröstcancer hela våren.
Jag tänkte att du var någon slags divafasoner bara, på riktigt. Jag gick runt och irriterade mig på det.
Lite. Jag ha den typen av divafasoner?
I mitt avtal står det att jag ska ha mobilen på mig.
Ja, nej. Det var mamma som blev sjuk och hamnade på sjukhus. Hon har haft bröstcancer hela våren. Men den opererades bort och behandlades. Men så fick hon sepsis, som är blodförgiftning mer eller mindre. Och levern var dålig, så levern kunde inte rena blodet. Så då var hon akut på sjukhus. Och vi var ute på den här slutövningen. Så då fick jag ha med mig mobilen. Mm. Och sen så åkte jag direkt från inspelningen till Gävle, sjukhus. Och det var på söndagen. Och sen gick hon bort på torsdag morgon. Så att allting har gått, jag är fortfarande uppe i någon slags, inte har landat i en ny verklighet helt enkelt.
Hur gammal var hon?
Hon ska fylla 77 här nu i juli.
Ja. Var hon klar i skallen och så in i det sista?
Väldigt klar.
Ja.
Hon var så otroligt mycket energi och jag kan känna att jag har kanske inte förstått hur mycket hon har betytt för mig. Men enormt mycket energi och hon var liksom inte färdig med livet. Det var för tidigt. Men det var ett väldigt, väldigt fint och poetiskt avsked också. Sista, hennes bror kom upp till Gävle. De satt och höll varann i handen och liksom kom överens om att ses där uppe så småningom. Vi grät. Och hon fick en blick som var så där fjärrskåd. Hon såg rätt igenom henne. Liksom. Hon visste att hon skulle gå bort. Mm. Och varenda ord hon sa betydde mer än vanligt. Men hon sa också någonting som var så här, för hon var, första dagarna så var hon så här, vad fan händer det här mig för? Jag är inte klar. Och då sa hon så här, vad tog vägen? Mm. Och det kan jag känna igen mig där jag är i livet också. Och just nu och med mamma som har gått bort och så här, vad fan, vad tog vägen?
Det är så surrealistiskt det här med att det finns liksom ögonblick i livet där en person vet om att hon eller han ska gå bort och kan prata utifrån det. Mm. Det är så himla konstigt bara.
Ja, men, och det är också utifrån det vi pratade om i början med målman. Vi är bara kött och blod i gröna kläder. Ja, men när man möter döden så är det så. Mm. Det är liksom, det försvinner. Man kan inte romantisera livet för mycket. Helt enkelt, utan det är så här. Det går till. Det är ofrånkomligt.
Hur var hon, din mamma? Och vad har du fått från henne?
Oj. Hon var mycket energi, mycket ironi och skratt. Hon kunde vända på mörka saker och se det från den liksom, ironiska humorsidan. Som jag tycker att jag har fått av henne också.
Får man säga?
Ja. Att man är lite cynisk och krass. Så.
Du, cynisk?
Nej. Ironisk, va? Ja, nej. Nej, men det har jag fått av henne. Och sen också ett försonande drag som jag hoppas att jag har också. Att jag kan liksom, om folk gör dumma saker eller knäppa saker så har jag liksom en försonande sida, att jag kan, en förlåtande sida. Så jag kan säga, ja, men jag förstår, det var dumt, men jag älskar dig ändå. Jag kan se bortom det du har gjort. För det behöver inte definiera hela dig som person. Så det tycker jag är just det, ett försonande drag. Vilket jag tycker är en jävla fin mänsklig egenskap. Mm.
Men hur blir du i sorg då? Och sådana här skarpt lägesituationer? Alltså, vilken roll tar du? Blir du någon som gråter? Eller blir du någon som ska ta hand om alla andra? Eller hur är du liksom med känslor?
Jag grät väldigt mycket som barn. Och har gråtit väldigt lite som vuxen. Jag har bara gråtit riktigt ordentligt en gång som vuxen. Och det var när min hund gick bort. Då grät jag här i skogarna runt så det ekade mellan träden. Men annars har jag haft svårt med gråt. Men nu har jag gråtit väldigt mycket. Och det bara kommer. Det bara liksom, man bara släpper till. Men jag har en förmåga också tror jag, att kunna gå in och ut ur känslor. Och nästan välja om jag ska gråta eller inte. Mm.
Och din dotter var ju nästan där mer än vad du var.
Hon var där 3 veckor och tog körkort. Så hon var med på hela resan. Och jag upplever henne som lite likadan. Att hon grät jättemycket i början. Och innan mamma gick bort. Men sen så var det som att hon försonades också med något slags. Ja, men nu är det så här. Nu får vi ta det för vad det är, helt enkelt.
Fick din mamma chansen att hinna gratulera din dotter till körkort?
Ja, det var... Alltså det var så jävla fint. För att Asta, min dotter, körde upp och kom upp på onsdagen på sjukhuset och kramade om mamma och sa, jag fick det, jag klarar det. Och mamma blev superlycklig. Och då var hon ganska pigg. Och så åkte jag till Stockholm och så gjorde jag Karlavagnen, som handlade om mitt möte med det övernaturliga. Mycket spöken och andligt. Och då låg hon och lyssnade på Karlavagnen fram till 11:30, mamma. Och sen gick hon bort på morgonen efter, på torsdag morgonen. Så att, ja... Det var precis som att, ja, men Rickard är på radion, hans dotter och mitt barnbarn har fått körkort, nu kan jag vika in hovarna liksom.
Vika in hovarna, det är Kalle Schulman-uttryck. Ja, han har alltid sagt det i alla år. Vika in hovarna, det är så jävla snyggt alltså. Är det ett uttryck? Är det vedertaget?
Mm.
Är det?
Mm.
Ja.
Jag trodde jag hade snott det från Kalle Schulman.
Vem vet?
Nej.
Han är sån språkbildare, ja, vad jag vet. Du nämner att du är ganska förlåtande i din personlighet. Skulle du...
Jag vill gärna tro det. Man ska aldrig säga sånt där tvärsäkert om sig själv. Det
exakt,
låter sig illa.
Det kanske inte rimmar helt fint. Nej, men det är därför jag ska fråga dig en fråga om det. Skulle du förlåta din exfru för hela den här tjafset kring huset om hon kom till dig nu och sa, nu röker vi fredspipa och blir kompisar?
Fan, vilken jävla bra fråga.
Varsågod, där
you
kom
den. You got me.
Jag har gjort det här för.
You got me.
Mm.
Det tror jag skulle sitta väldigt hårt inne. Det är så mycket som har brustit där under lång tid.
Mm.
Så att om man är förlåtande, det behöver inte betyda att man förlåter alla.
Nej.
Så.
Jag tänkte på den här grejen med din exfru och det här huset och så. Och jag tänkte att vem det egentligen var mest synd om där, det var ju din dotter ju.
Ja.
Var det inte det?
Verkligen.
För jag hade inte så mycket detaljer om det där förrän vi var på inspelningen och man fick höra mer och läst på lite så här. Det känns som att hon verkligen hamnade mitt i geggan helt ofrivilligt också.
Ja, nej, men tveklöst är det så.
Har ni fått chansen att prata ut om det och liksom, har fått chansen att be om ursäkt för det och så? Eller?
Ja. Och hon har flera gånger sagt, vad var det jag sa? Och det får hon säga. Det får hon säga.
Ja.
För att, men vi har pratat väldigt bra och pratat. Vi har alltid haft en väldigt rak och ärlig, liksom, hård och hjärtlig snack med varandra, jämt, om allt.
Mm. Det känns som att det är liksom den linjen går genom hela din personlighet och ditt liv, det här med hårt och lite syrligt och ironiskt, men också hjärtligt och kärleksfullt.
Ja,
hård och liksom.
Ja. Men inte det är väl så det är.
Jo, men
det är ju bara kött och blod och gröna kläder.
jag tycker
spade,
det är fint.
En spade är en spade. Jag kan inte liksom säga att det är något annat.
Nej, men precis. Och jag tycker inte, det var absolut ingen kritik. Jag tycker bara det är fint.
Ja.
För det var, jag kommer ihåg att jag fick den frågan i det här programmet av någon. Man gör så här synkar då till folk som inte har gjort tv.
Intervjuer kallas det egentligen. Men exakt. I tv synkar av någon
annan. Ja, men hela tiden så får man liksom intervjuas om dagarna och situationerna och det kan vara ganska tröttsamt och många, men det är för att göra mer innehåll till liksom programmet sen. Och då fick jag en fråga i en synk, men hur skulle du beskriva Rickard Olsson? Och då sa jag så här, ja, alltså han är en retsticka, men man känner ändå hans grundkärlek där hela tiden.
Det är fint.
Ja. Det är så det är ju.
Ja, men då har jag ju lyckats.
Ja, men precis. För att den här retsticka grejen, den hade ju varit jävligt mycket jobbigare att hantera om man inte kände grundkärleken. Då har man så här, vad fan vill han med mitt liv egentligen?
Ja, men då blir det elakt.
Ja, men då, precis, då blir det ingen kul.
Ja, nej.
Men när man känner så här, han tycker ju om mig, jag vet ju det, då är det också lättare att hantera. Och vi har ju den jargongen du och jag tillsammans till varann.
Ja.
Så det är ju en helt annan sak. Men när man känner grundkärleken så är det lättare att ta det. Mm. Så det ska du veta.
Tack, det lägger jag nära hjärtat. Det var roligt också för att jag sa ju om dig, och det har jag ju sagt till dig också såklart, att du är ju också en retsticka väldigt mycket. Men när man retas tillbaks på dig, då blir du liksom ledsen och lite kränkt. Så man bara, ja men vänta nu. Ska vi spela det här spelet, då måste du vara lika för båda. Du kan inte bli ledsen om jag retar dig.
Det gör ju mig till en hycklare, eller hur?
Nej, inte hycklare. Det tycker jag inte.
Men det känns som det. Jag vill reta människor, men jag kan inte ta det själv. Det är så otroligt osympatiskt.
Ja, men det är lite roligt också. Om man kan säga det och prata om det, så, vilket vi ju kunde.
Ja.
Och du vet ju om den egenskapen också.
Ja, jag vet. Jag kanske inte borde vara lite så retig som jag själv är så pass känslig och skör. Det går liksom inte riktigt linje.
Ja, fast det är också så här. Om du har identifierat det, och liksom, då har du ju sett det, och då kan man ju, då är det ju ärligt. Mm. Och så länge det är ärligt så är det liksom okej. Okay. Mm.
Det blev också någon slags running gag där borta, det här med att dina relationer och ditt track record där är så jävla bedrövligt.
Ja, ja, ja.
Vad beror det på att du har dragits till så mycket relationer som har blivit så knasiga genom åren?
Ja, jag vet det. Alltså, man skulle ju lätt kunna säga att det är mitt fel alltihopa, såklart. Att det är jag som lockar fram det. Men jag tror att jag har kommit fram till att jag är nog en sån här people pleaser i mångt och mycket. Att jag vill vara andra till lags. Vilket gör att man lätt hamnar i att man inte säger nej. Mm. Och att man är dålig på att sätta gränser. Och sätta gränser för sig själv och liksom hit men inte längre. Så det har kostat mig mycket tid och många år att förstå att fan, du måste sätta ner gränser. Du måste säga, men hit men inte längre. Det här är inte okej. Okay. Mm.
Men det är ju lätt att säga, tänker jag, när man inte är i en relation. Mm. Att man pratar så här, och så här ska jag agera sen när det väl händer.
Så är det.
Hur ska du kunna liksom agera så när det väl sen är dags igen?
Det vet jag inte.
Nej.
Det vet jag inte. Och jag vet inte...
Om det kommer bli dags igen.
Om det kommer att bli dags igen, precis. Jag kommer att ha anknytningsproblem ett bra tag framöver innan jag släpper in någon i mitt hjärta igen.
Ja, vad har hänt med dig efter nu senast?
Det kommer att vara jättesvårt att släppa in någon i livet igen. Rädslan för att bli liksom sårad eller dåligt behandlad är större än viljan att träffa någon ny, skulle jag säga.
Mm. Sorgligt ju.
Ja, det är lite sorgligt. Men jag har också en hund, jag har en dotter, jag har liksom bra relationer nära inpå. Jag har bra vänner.
Du har ett hus tillbaka.
Och jag har ett hus tillbaka. Så att, förut har jag också varit så här, det här huset är byggt för familj och fest och liksom så. Och då är hela tiden så här, fan, jag måste få till den här familjen, jag måste få till familjen. Så känner jag inte nu.
Du har ju en ny kompani Svanfamilj också.
Exakt så.
Och vi ska ju faktiskt festa här.
Ja, det ska vi verkligen göra.
Om några veckor.
Ja, jag längtar redan.
Ja, ja. Det ryktas ju om att det blir en återträff här om några veckor. Och då får vi hoppas att det är lite härligare väder.
Ja, det ska vi beställa.
För då kan man bada, va?
Ja, ja. Då badar.
Har du badat med?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Här.
Nej, ja. Vi har en bastu där borta vid badplatsen också, som vi kan basta och bada.
Mm. Det är väldigt fint här.
Det är därför jag vill bo här. Alltså Östersjön framåt, och så har jag ett naturreservat bak i ryggen som man kan kuta och gå ut med hunden i. Mm. Jättebra.
Vi pratade ju lite förut innan vi stod på mickarna här om det här med att Kompani Svan för dig var någon slags men vad ska man säga att det var? Någon sån här brytpunkt, nystart, att du var på plats i livet där liksom mycket har hänt liksom.
Ja, jag behövde backa bandet och nystart,
resetta.
Nytt kapitel för Olsson.
Och det känns ännu mer som ett slags vägskäl, nystart, när liksom din mor lämnar också.
Ja.
Det är väldigt mycket på en gång liksom.
Mycket vägskäl är det alltså.
Ja. Någon slags bokslut nu och nya tag nu liksom.
Ja, men lite så. Innan pandemin så pratade jag med Adam Alsing, vi var och käkade lunch. Och då så sa jag så här, men Adam, du vet de här yngre som kommer fram nu, de ser ju på dig och mig så som du och jag ser på Ingvar Oldsberg. Och han bara, nej. Mm. Jo, Adam, det är så. Och jag känner också, framförallt efter pandemin, fan, jag är ju gammal, alltså i gamet. Och jag ser det när vi är med Company Svan. Nu när jag har släppt ut mitt gråa hår också. Så bara, fan, jag är ju äldst i gänget.
Nej, Glenn.
Glenn var lite äldre. Men du vet, och det måste man liksom också säga, fan, jag är inte ung och het och liksom upcoming. Jag står för någonting annat. Så.
Men hur funkar den identitetsgrejen då för dig mentalt? För jag tänker ändå att, att ha stått i det absoluta strålkastarljuset i hur många år är det? 30 år?
Ja, 20. Ja.
Ja. Och sen så säger du själv, du börjar bli äldre, det är lite andra jobb nu och du är med i program där du känner dig äldst. Vad händer med ditt, ego då?
Ja, men det har nog tagit sig, det händer inte så jävla mycket. Jag är ganska krass med det. Men jag ser också, och jag kan tycka att fan också, vad synd att det inte... jag tror inte att nu när Loreen vann Eurovision och det ska göras Eurovision i Sverige nästa år. Jag tror inte att mitt namn är på en post-it-lapp på någon whiteboard på SVT direkt. Liksom att, Olsson känns väl het. Men
för bara 10-15 år sedan så hade du varit i den lådan ju.
Ja, precis. Ja. Och jag har ju gjort Melodifestivalen.
Exakt.
Någonstans också så här, fan, man måste också kunna vila i att, vad jag har gjort.
Mm. Och det är ju det sunda, mogna svaret. Så är det ju. Men det är lite som fotbollsspelare som lägger skorna på hyllan och ska vara nöjda med sin karriär. Medan vissa andra går åt helvete för att de tappar bort sig själva helt. Mm. Ja, men Lex, Magnus Hedman, min kompis och många andra.
Ja.
Och så är det därför jag ställer frågan, för den är ju väldigt relevant ändå. Du menar på allvar att du är så pass cool med det som du ändå säger?
Ja, men jag tycker det. Ja. Och dessutom är jag ju inte totalt avmyggad heller.
Nej,
jag är ju
inte
med i Company Svan, men jag är äldst där.
Du är inte äldst där.
Näst äldst. Men gråhårig liksom. Så här.
Gråhårigast?
Ja. Det läskigaste är faktiskt, för jag upplever inte mig själv så skrynklig och grå. Men när man ser sig själv på bilder från Company Svan så här, fan, vem är den där gubben? Ja, men det är ju jag, helvete.
Ja, ja.
Det är konstigt alltså. Ja.
Men du var ju, alltså, utan att avslöja för mycket, så skötte du ju väldigt, väldigt bra fysiskt ändå, med tanke på att du nu ska vara äldst, som du säger.
Jag är förvånad över att min kropp var så jävla bra.
Ja, och faktiskt. Jag med.
Ja.
Ja. Men det är ju ett perfekt tillfälle nu att skriva den här boken som du har teasat om, är inte det?
Jo.
Varför gör inte det?
Ja, men jag har inte hunnit med. Mamma har gått bort och vi har kommit från Company Svan. Precis fått tag i... Vi fick ju inte ha varken mobiler eller dator där när vi gjorde lumpen.
Vissa fick ju det.
Vissa fick det, ja.
De kändes det.
Ja, klart. Men divalaterna. Nej, men jag känner också det.
Jag måste... Nu ska jag hänga ut dig lite här.
Ja.
Det är okej, va?
Ja.
Vi var ju åkte runt mycket de här militärbilarna. Vad kallades de?
PB8,
något sånt där.
Ja, Mercedes.
Precis, och då åkte vi till något litet samhälle. Vi skulle göra någon grej vid någon strand. Och då går vi in i full mundering, tror jag, på något ICA nära. Och då går du fram till då går du fram till en gammal gubbe och säger typ, ja, bingo, bricka 8, något sånt där. Och jag tänker bara så här, gör han det här för att bli igenkänd? Är han så bekräftelsekåt? Och är det inte lite taskigt mot den här gubben och förvirra honom så, tänker jag. Men varför gjorde du det för?
Ja, men ibland gör jag sånt för att pigga upp tillvaron lite för mig själv.
Ja.
Men också kanske för någon annan som tycker att det är roligt. Liksom.
Känner ni igen dig?
Jag vet inte.
Nej.
Det var lite oklart faktiskt.
Vilket jävla antiklimax om man inte känner igen dig.
Ja,
då
var jag bara en galen gubbe.
Så kommer fan men, säger bingo.
Jag gjorde något sånt där med du vet, rosa bussarna.
Mm.
Jag var i Cusco i Peru och vi skulle gå på Machu Picchu.
Mm.
Och då kom det en sån här rosa buss och så väljer ut en massa 50-åringar från Sverige och pratar svenska. Och så står jag där så bara, och då sa jag också så här: välkomna hit till Cusco ska ni vara. Ni kan ta fram era bingobrickor så ska vi spela ettans bingo. Det var ju bara roligt.
Mm. Men det är klart att det är jävligt härligt.
Det är något roligt med bingo också.
Ja, men när det flyger så är det ju härligt. Och de blir ju glada. Och det blir väldigt kul också när det inte flyger.
Ja.
Framförallt för oss som är bredvid.
Då blir det roligt på ett annat sätt.
Och se dig så här, ja. Hur du bara försöker. Och de bara, va? Och bara, yes.
Hur du landar på hörntänderna.
Yes. Ja, men om det inte blir bok då, vad ska vi göra då med livet då?
Nej, men det måste bli bok och föreläsning också. Jag känner också att allt det jag har lärt mig och det jag har varit med om och det jag har gjort i livet bör summeras och skrivas ner och berättas om.
Mm.
Det finns ju lite så här läxor i livet. Ja, men lite, jag tror att det är en föreläsning om bok. Vad tror du om det?
Jag tycker att du har en häftig bok i det, men då måste det också vara en bok som där du liksom inte låter folk i din närhet läsa igenom och ha synpunkter och så. För det, den missen gör många.
Ja.
Så jag har hört det från flera håll, så här kända kompisar som skriver böcker, att de börjar låta exfruar och allt vad man nu gör läsa. Ja, och så då blir det så att när man bjuder in en person till att ha åsikter, och den kanske har en synpunkt, så då lyssnar man på den. Och tar man bort ett kapitel.
Ja.
Men då är den dörren öppen.
Mm.
Jag tror det var Ola Rappas som jag snackade med sist om det. Och han sa, halva hans bok rök ju. Sen är han extrem också såklart.
Han skrev väl den väldigt fort och väldigt snabbt. Och jag har läst den också. Och det känns som att den skrevs väldigt snabbt.
Ja. Och,
väldigt...
och den är ju halv.
Ja.
Det bekräftar också det jag säger. Att han säger att hälften är inte borta. För att han lät liksom Nomi ha massa synpunkter. Och även en annan. Men så här, och det jag tänker att den missen gör väldigt många.
Men det var en bok som födde mer frågor än gav svar.
jag vet.
Tycker jag.
Ja, den var lite framstressad också, ja. Kändes som. Det känns som att han behöver...
Nej, men jag tror att du har helt rätt. Ska man skriva en sån bok så ska man skriva den för sig själv och sen ge ut den. Mm. Inte hålla på... Och det är samma sak om du släpper in någon i en redigering också. Så fort du släpper in någon så känner de ofta så här... Jag kan ju inte bara låta det här vara. Jag måste tycka till om någonting.
Mm.
Och så tycker de till och så anpassar man sig efter det. Och det finns någonting... Det har jag märkt själv när man går in i redigeringar. Så här, ja, men... Det här är bra. Men man kan också bara låta det vara.
Mm.
Det finns en proffsighet i det. Men ofta så blir det så här att... Ja, men vad tycker du om det här? Ja, då måste man ta bort något eller lägga till något.
Ja, du har ju min bok framför dig där.
Det har jag faktiskt.
Ja, min första bok.
Jag har... precis. Första gången jag var med i din podd så fick jag den här.
Ah, just det.
Titta vad du har skrivit också.
Det står till fina Rickard, tack för support och kärlek, Nemo Hedén.
Ja.
Och du har inte läst den för nu. Nej,
precis, och varje gång vi har träffats, vilket jag tycker är väldigt illa om folk som säger, har du läst min bok, har du läst min bok?
Har jag verkligen sagt varenda gång?
Ja, nästan.
Jag sa det inte på kompanis, jag sa det inte på kompanis val.
Nej, men du har sagt det tillräckligt ofta för att jag ska ha dåligt samvete.
Ja, men det är kanske typ
men det är bra. Ja. Jag menar, man tycker ju inte om att höra det för att man har ett dåligt samvete.
Mm.
Så att det är bra. Och nu när vi har träffats och hängt mer under kompetition så känner jag att fan, nu spelar den mycket större roll också.
Grejen är så här också, alltså, jag säger ju inte det till alla mina kändiskompisar, alltså, så där gör jag inte, alltså, så här, jag säger det till de människorna som jag känner tycker om mig.
Mm.
För att då räknar jag med att de ska läsa.
Ja.
Jag skulle liksom inte säga det till en random podcast som jag inte har någon relation till.
Nej.
Det blir ju skevt. Men som har fått en bok bara så här.
Det var väldigt fint att du har sagt det. Att jag nu sitter med den. Och får läsa om när du tappade peruken i Småstjärnorna. Och Agneta Sjödin skrattade. Och du fick vara med i hennes nyårskarameller. Och att du hade med henne i podden också.
Och det där Schulman Show-incidenten. Fick du med den också?
Nej, men den har inte kommit igen.
Nej, men det är ju när Agneta sen är med i det här Schulman Show.
Just det!
Ja.
Just Alex.
Ja.
Just
och Alex visar upp... Mitt småstjärnorna.
Vad gör han nu?
Ja, vad gör han nu? Ja. Och så ser ett klipp från Kungen av Tylösand när jag ligger med 7 tjejer.
Oh.
Och Agneta bara, åh nej, åh nej, åh nej. Och Alex sitter och skrattar nöjt.
Jag läste det och så tänkte jag, fan vad vaket av Alex att kunna göra den kopplingen.
Mm, men det är för att Kalle producerade ju både Schulman Show och Kungen av Tylösand.
Ja, ah, så att han hade koll på hela din historia där. Ja. Mm.
Mm. Och väldigt bra koll på knullandet. Ju.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja. Ja, ja. Ja, men nu, jag har bara kommit 39 sidor.
Du var väl på bokreleasen på bok nummer 2? Du var
ja,
där.
Ja.
Så du har den andra också?
Nej, jag har inte det. Jag köpte den aldrig.
Du var typ den enda som köpte den.
Fan också att du skulle ta
den. Snålkuk
ja, alltså. Ja, snålkuk. Jag ska köpa den.
Ja, men du har fått lite kämpel också. Ja. Jag tänker så. Vad heter det? Nu när din mamma gick bort, kommer det ge dig anledning att ha mer kontakt med din pappa, tror du?
Nej, jag vet inte det. Vi har ju aldrig haft jättemycket kontakt, jag och pappa. Men han har ju funnits där. Och jag har inte haft någon... Jag har haft mycket mer kontakt med min styvfarsa som har varit med mig från ända sedan 1976, när jag var 9 år.
Som jag fick träffa nu också.
Precis, som
när
Sven.
Ja, när vi kom in här och... Så hälsade jag på honom.
Mm.
Och jag antog först att han var din pappa.
Mm.
Och jag tror jag sa det också. Är det Rickards pappa? Och då sa han faktiskt ja.
Ja.
Ja. För han ser sig som det kanske.
Ja, ja.
Det är lite fint också.
Ja, det är väldigt...
Och då sa jag att jag beklagar sorgen så mycket. Och då rann den tår ner från hans kind.
Mm. Och han är, det är ett mörker där just nu.
Han är ju,
jag tror att han är väldigt vilsen och inte... Morsan har varit liksom som en motor i hans liv ganska mycket.
Mm.
Och nu hitta en annan motor och hitta någon anledning att gå upp ur sängen på morgnarna tror jag är jättesvårt.
Är han här mycket eller?
Nej, det är, mamma gick ju bort förra veckan. Så ja. Det här är första gången han är här. Men också för att bryta istället för att gå ensam hemma i sin vardag. Liksom.
Mm.
Men min riktiga pappa, han har liksom...
Vad hände där?
Ja,
varför blev det som
det blev? Det är en fråga som jag ställer mig själv också. Nej, men han har väl aldrig liksom... Vilket många män från den tiden, när mammorna tog vårdnaden, så fick de ensam vårdnad och gubbarna blev som bara, ja, ha ett barn. Så det var ju klassiskt så här, och han var väl 20 års åldern, någonting så här 21, 22. Så varannan helg så var jag med hos honom. Och ibland kunde det gå någon månad eller två och så där, och så fick man vara med honom någon helg. På Kina restauranger och sådär. Men sen, han har väl liksom inte heller klivit in och varit pappa liksom. Så som du är pappa till dina barn eller som jag är pappa till min dotter liksom.
Mm.
Så att vi har inte någon jätterelation sådär.
Har du frågat honom mer... om det någon gång? Har du tagit upp det ämnet?
Ja, men han har tagit upp det någon gång. Sådär, ja fan, jag borde ha klivit på mer och varit med pappa och sådär. Så, ja, jo, men nu... Det har ju gått bra ändå, säger jag sådär. Men sen har jag fått småsyskon. Och då har han inte gjort... Då har han gjort samma sak där ändå.
Mm.
Fast jag har sagt, men du vet ju vad du har, liksom, att du missade mig. Och jag kan förlåta jag kan liksom, för att du var så ung. Men nu är du tillräckligt gammal för att kunna göra rätt. Och då blir det i alla fall inte så att han gör det. Så jag tror att...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är någonting känslomässigt som är låst.
Mm. Vad kommer han liksom från förebild genom föräldrar och så, undrar man ju då. Alltså, har han haft någon alltså, bra förebild i det där? Eller har det varit skeva relationer där med?
Ja, men jag tror att hans pappa var väldigt elak mot honom.
Mm.
Och favoriserade hans två syskon väldigt mycket. Men var taskig mot pappa, vilket har gjort skapande. Jag tror att det, om jag ska hänga ut honom här, men en väldigt dålig självkänsla i grunden.
Mm.
Vilket gör att man, om man har en väldigt dålig självkänsla i grunden, så kan det vara så att man aldrig tar fallhöjd för att bli sårad av någon. Och då går du aldrig in i någon relation. Du investerar aldrig något känslomässigt för att du är så rädd att bli sårad. Men då blir du heller aldrig hel och lycklig.
Nej, precis. Och du går på någon slags default mode. Exakt. Av ren liksom rädsla på något sätt. Och jag tror att vi kan göra det som människor och föräldrar om vi liksom inte har någon ambition att göra motsatta. För att så upplever jag mitt föräldraskap, att jag måste konstant vara i någon slags medvetenhet att jag vill göra, att jag vill gå emot mina naturliga instinkter för att de tittar så djupt. Jag gör om en del misstag som mina föräldrar gör om jag inte är på min vakt. Förstår du vad jag menar? För att jag är programmerad så av min barndom.
Ja.
Men så länge jag är medveten och liksom har en dialog med mig själv att jag vill göra annorlunda, och då kan jag också göra det. Men då måste jag också vilja. Jag måste liksom ha den påslagen. För när jag börjar liksom vila och slappa i det, då kan jag liksom bli exakt som mina föräldrar. Och det vill jag ju inte, för det finns ju mycket missar där, som du såg i min bok. Så det är intressant att man behöver inte vara en slav under det där, men man måste också vilja då ju.
Ja, men just att vara på sin vakt. Det är lite den, när jag sa att du gärna retas, men om man retar dig så blir du sårad. Du vet ju om det. Alltså är du på din vakt. Annars skulle du bara bli sårad och ledsen. Och då kan du liksom inte jobba med den känslan. Utan då blir du bara ledsen. Så att, ja, men jag förstår precis. Och jag håller verkligen med. Så att det är en sak att vara på. Och sen måste man vilja för att kunna göra någonting åt det också.
Känner du att du har varit så mycket pappa som du ville och borde? Och att du har lyckats med din ambition som det? Eller har du gjort om några misstag?
Men jag tycker nog att jag har missat att spela spel, åka till Gröna Lund, åka till Skansen, göra såna där familjegrejer har jag varit väldigt dålig på att göra. Så som man gör med barn. Läsa högt ur Astrid Lindgrens alla böcker och sådär. Jag har varit lite lat, tycker jag själv. Men hon har en väldigt stor CD-samling, eller DVD-samling, som Asta. Men jag tycker... Men det kanske också är ett sånt här dåligt samvete som alla föräldrar har. Jag vet inte. Men jag är väldigt nöjd med min dotter som människa. Hon har en inre kompass och ett förnuft och en känslomässigt spröt som är otroligt bra. Och så hon är bättre än mig i mångt och mycket, för att hon är ingen people pleaser. Hon har en inre kompass som är starkare än min.
Alltså, så fort du nämner kompass börjar spy.
för att vi har orienterat så mycket i Kompani Svan.
Ja, jag vill aldrig mer se ett kompass i mitt liv.
Nej, ja, men du
skötte ju det.
Du hade inte mycket kompass.
Nej, men Rickard, vi säger så här. Utifrån den kunskapen vi har om det, ja, så gjorde du en del missar inom kompass också, kan vi säga.
Ja.
Utan att säga för mycket.
Du ska hänga ut där nu. För det var också så här. Du sket ju fullständigt i karta och kompass. Men du skulle vara med och tävla. Och så var du och jag partner. Och jag fick 100% ansvar för kompassen och kartan. Men när jag gjorde fel, då blev du sur på mig. Så att man fick dåligt samvete.
Du skulle ju ansvara för det. Exakt. Du var ju bra på det.
Och då blev du liksom så här, vad fan, kan du inte läsa karta och kompass?
Ja, men det sa jag inte.
Nej.
Jag grymtade lite kanske.
Du grymtade.
Ja.
Det gick ju bra.
Ja, nu hoppas vi inte spoilar för mycket nu. Det gör vi inte, va? Det vet ju
det
du.
Tycker jag verkligen inte.
Vi teasar ju bara.
Ja, ja.
Lockar folk. Men du, om vi ska avrunda med det här med... vi säger att boken blir av.
Ja.
Ponera att den blir av nu. Och du ska sammanfatta din digra tv-karriär. Förhoppningsvis är den inte över, men du har ju gjort så himla mycket.
Ja.
Vad kommer du att peka ut som höjdpunkterna och bottennappen?
Ja, men höjdpunkten är, det är nog Vem vet mest, skulle jag säga. Det är folkbildning och frågesport. Och gick varje dag i 10 år. Det är mitt legacy på det sättet. Och sen Bullen tycker jag också, skulle jag säga. För det var ett tv-program som inte görs nu för tiden. För det var... folk tänker så här, fan, tv, det går ner. Folk tittar inte på tv lika mycket. Men det är ju ganska tråkigt tv som görs. Alltså, Bullen hade en dramaturgi som var... Dels var det så här, hjälp, min pappa super för mycket, min morsa slår mig. Det var dead serious på riktigt. Och sen kunde vi ha onanitips och skoj. Vi hade till och med kukfäktning en gång. Där man fick se 2 stycken kukar i slow motion som fäktades. Så man såg urinröret åka upp så här. Så vi skulle inte kunna sända det idag. Det är helt galet. Men det var både humor och allvar. och alltid på 100% på riktigt. Mm. Normalt sett i tv-program, antingen så är det humor och då ska du skratta hela tiden, vilket man inte orkar göra. Eller så är det allvar och då är det allvarligt hela tiden, vilket också är tråkigt i längden. Mm. Så det tycker jag Bullen var. Fler program borde göras som är, har samma dramaturgi som Bullen. Men vem är mest, ska jag säga, det är min total, det är mest stolt över.
Jag tror du skulle säga Mello.
Nej, Mello tycker jag. Nej.
Men är inte det alla programledares stora dröm?
Jo, men det är så konstigt universum, det, Melodifestivalen. Det som tar sig själv på så stort allvar så att man baxnar. Mm. Det var väldigt kul att, att ha gjort det och vara i det universumet och vara liksom en slags deltagande betraktare samtidigt. Men egentligen, om du tar bort arena, tar bort kostymerna och allt, paljetter och allt, så är det ju bara, programlederiet är ju så här, det var Erik Sade, här är Danny Saucedo. Det är ju det som ska göras programlederimässigt. Mm. Så att man är ju mer liksom en budbärare där än programledare.
Största flopparna då? Vilket är det som du har känt så här, det här blir ju riktigt jävla dåligt.
Vad alltså. Fan hette det? Jag har glömt bort vad det hette, jag förträngt det. Man skulle...
Ditt kändisdjungeln?
Nej, ja precis, det är lite så. Mm. Vi låste in kändisar på Yasuragi Hasseludden i en vecka. Och sen så tog vi ut, och så hade de inga mobiler, fick inte kontakt med verkligheten överhuvudtaget. Och så tog vi in dem i tv-studion på fredagen och så liksom presenterade vi olika nyheter som hade varit under veckan. Och så skulle de gissa om det var sant eller falskt. Så jävla dåligt, va? Mm.
Vad hette det då?
Bubblan hette det.
Bubblan. Vi måste nästan säga det också, förklara det för lyssnarna. Att när jag säger ditt kändisdjungeln så menar jag att det är liksom David Helenius. Ja, det är hans plump liksom. Ja.
Helikopterpiloten som satt i fängelse, Alexander, han var ju bildproducent på Kändisdjungeln. Och David sa någon gång på något sånt här grej att han fick 6 år och 5 år var för Kändisdjungeln och 1 år för helikopterrånet.
Det är väldigt roligt. Och jag tänker att innan vi avslutar för dagen så... Jag
ska också säga att Alexander hävdar ju att den är oskyldig.
Ja. Oskyldig då. Bra tillägg. Nej, men när vi gjorde den här Kompani Svan så berättade du vissa historier från Wild Kids. På tal om saker som inte hade funkat i tv idag. Det var ju vissa anekdoter, det här med föräldrarna och barnen och det här.
Ja.
Som var så sjuka så jag knappt kunde tro att det var sant. Och jag tänker att vi ändå kan bjuda lyssnarna på några av de anekdoterna innan vi signar ut.
Ja, men första gången jag gjorde Wild Kids, föräldrakampen, då har de ju varit ute i skogen i 2 veckor. Och de har vunnit, de har förlorat, de har gråtit, de har skrattat. Så känslomässigt är de ungefär på samma nivå som vi var i Kompani Svan.
Och hur små är de?
11-12 år. Ja. Och vi var ju känsliga när vi var där. Ja. Och vi är vuxna. Mm. Kan jag tänka 11-12-åringar utan mamma och pappa. Och jag hade liksom inte, jag hade en dålig relation till Wild Kids. Jag hade liksom inte, ja men inte dålig relation, men noll, ingen koll. Mm. Så efter 2 veckor då skulle vi köra den här föräldrakampen. Jättekul, föräldrarna kommer och jag säger så här: vinnande laget idag får äta hur mycket pizza ni vill och ni ska få göra det med de här. Och då kommer deras föräldrar och så är det en liten bäck. Och på andra sidan bäcken kommer föräldrarna och de bara: hej Mikael, Anna, mamma, pappa. Och de är så här, och alla bara: fan, det händer någonting här nu i den här miljön som jag tappar kontrollen. Och då är det en uthållighetstävling. De ska stå på en stock och det som står längst vinner liksom. Mm. Och så upp på den här stocken. Och så efter en halvtimme så blir halveras stocken, så det blir halva, så blir ännu svårare att balansera. Mm. Och de blir trötta och man ser de här små benen bara börja skaka och så bara: mamma, mamma, pappa! Och så bara, så ramlar de ner från stocken och så kommer de till mig och gråter. Och så vinnande laget, eller liksom förlorande laget då, till slut, de ligger alltså på klipporna så här, som vettexdukar så här bara: och vi bara går dit med kamerorna så här: vi kan inte avbryta den här inspelningen än, bara krama skit till, lite till, lite till. Och jag känner bara, jag kommer brinna i helvetet för det här. Och vinnande lag blir skitglada och springer iväg till sina föräldrar, medan förlorarna ligger där och bara filma lite till.
Där snackar vi cyniskt.
Ja.
Men det var ju en annan tävling också, var det inte det? Där föräldrarna fick välja mellan att träffa sina barn eller att få en ny bil.
Ja, men det, precis. Men det var när Ola gjorde...
Det var sjukt tv-program.
Då, alltså. då, Det var ju också, då hade de också varit ute i skogen i så här 2-3 veckor. Och så kom föräldrarna, barnen fick sitta och titta på när föräldrarna blev presenterade för det här. Att antingen får ni träffa era barn som har längtat efter er i 2 veckor här. Och som är känslomässigt jättesköra. Eller så får ni en ny bil, alla föräldrarna, och dela på. Och de bara väljer bilen och barnen bara börjar grina och springer ut i skogen.
Oh, gud, alltså. Det är så jävla mörkt. Alltså.
Ja, det är mörkt. Ja. Det är mörkt. Det känns som... också lite roligt. Alltså. Fan.
Ja, men det är kul också såklart. Men det är också mörkt och jag tror inte det hade fått gå på tv idag.
Nej, och det var väldigt ifrågasatt då också. Men, men det var också så här, föräldrar resonerade helt krass här. Ja, men våra barn kommer ju träffa om en vecka ändå, för då är tv-programmet slut. Mm. Men bilen är värd 300 000 kronor. Då kan vi splitta på pengarna. Och så liksom, så.
Ja.
Så
att
de resonerade som vuxna.
Man kan ju förstå det också.
Ja.
Det är ändå väldigt intressant.
Ja, det är ett roligt dilemma.
Väldigt.
Också visa det för barnen samtidigt som föräldrarna bara säger, nej, men vi vill inte träffa vår son här.
Och det är också någonting i det, att barnen ska se på när valet görs.
Ja.
Som är så otroligt starkt.
Ja,
finns det kvar på någon kanal att se på?
Ja, någonstans borde finnas. Verkligen. Fast SVT brukar plocka ner från YouTube, va?
Kanske öppet arkiv kanske.
Kanske.
Ja, jag får gå hem och kolla på det nu. Visa mina barn.
2007 är det. Wild Kids 2007.
Du, vad fint det var att komma hem till dig och se hur du har det.
Ja, du får komma tillbaks och ta med dig resten av Kompani Svan-gänget.
Det gör vi ju. Vi kommer ju om några veckor.
Jag längtar redan.
Ja, jag längtar också. Och så vill vi också passa på att säga en gång till att kolla på Kompani Svan.
Ja, verkligen.
Var det 11 september?
11 september. På legendariskt datum.
Verkligen. På Discovery och Kanal 5. Och ja, jag och Rickard, vi...
Gör succé.
Det låter det vara osagt, men nästan.
Vid Kristallen. Vi ses på Kristallen.
Ja, såklart vi gör. Tack för idag, kompis.
Tack, Nemo.
Och tack alla lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Puss och kram.
Hej.
Hej.